God kväll och välkomna. Vi ska börja med bön kort och sedan ska vi bege oss till andra Korinthierbrevet. Herre, vi tackar dig för den här kvällen. Vi tackar dig Jesus för både nya och gamla personer som är här. Jesus, vi ber särskilt just nu för att du ska välsigna den här stunden tillsammans. Vi ber att du skulle smörja din tjänare som delar ordet. Vi ber att du smörjer ditt ord till våra hjärtan, till våra öron. Och Herre, vi ber att vi ödmjukt skulle ta emot det ord som kan förvandla och förändra våra liv. Och vi tackar dig Jesus för det fullbordade verket idag. Vi tackar dig Jesus för Golgata. Vi tackar dig för ditt blod idag Jesus. Vi tackar dig för försoningen. Vi tackar dig för nåden Jesus. Och vi tackar dig för din kärlek till oss. Och nu ber vi bara Herre att den här stunden skulle vara i dina händer Jesus. Amen. Jag tänkte faktiskt utgå ifrån en enda vers. Ofta brukar man ju läsa ett litet stycke, men det är en vers här i andra Korinthierbrevet 13 och vers 8. Det står så här: ty inte mot sanningen förmår vi något, utan för sanningen. Och jag vill inte ha bråttom bort från den här versen, och vi ska inte ens bort från den, vi ska uppehålla oss runt den här versen. Men jag tänkte på det här liksom, att det finns en sanning och vi kan ingenting göra mot den sanningen, bara för den. Och tänk på denna värld. Det är en ganska stor värld. Vi brukar ju säga att det här är en liten värld, men det är en stor värld. Om vi är i ett flygplan till exempel, som Gösta kommer att vara imorgon, och vi vet att man åker timma efter timma i 1000 kilometer i timman, och ändå så tar det en bra stund att komma runt det här jordklotet. Och överallt så finns det människor, överallt så finns det religioner, överallt så finns det filosofier, överallt så finns det idéer som människor har om tillvaron. Överallt så finns det länder och regeringar och människor som försöker att styra utvecklingen. Och man har, kan man säga, skapat sig en sanning. Därför att en sanning, för att man ska kunna hävda att någonting är sant, så måste man ha en uppbackning. Någonting måste backa upp den här sanningen. Och det finns många sanningar. Men vad har de för grund? Vad står de på? All sanning utanför Bibeln har en annan källa. En annan typ av sanning. Och, eller grund rättare sagt. Och det viktiga för oss är att vi låter sanningens ord som vi har i våra händer lyfta upp oss. Och upprätta oss. Och den helige ande, står det i Romarbrevet 8:11, vederkvicker oss. Samma ande som uppväckte Jesus Kristus från de döda, står det, ska uppväcka, men det står att han ska vederkvicka oss också. Och det är fantastiskt att det ord som vi har i våra händer, det står i Psaltaren 119:89 att det är för evigt fast i himmelen. Det finns ingenting som kan rucka på det ordet. Det finns ingenting som kan förändra det ordet. Det finns ingenting som kan omkullkasta det ordet. Vi kan inte göra någonting emot sanningen. Under världshistorien så vet vi hur kejsare och kungar och olika regeringar och länder har försökt att hindra och stoppa och förstöra Guds ord. Men ingen har ännu lyckats. Ingen kommer att lyckas. Det står att allt ska skakas, men Guds ord kommer inte att skakas i Hebreerbrevet. Kan inte skakas. Det är det enda som är bestående. Och det står i Matteus 24:35 att allt ska på något sätt prövas. Allting ska förgås utom Guds ord. Och en intressant sak, jag ska nämna tre saker här ikväll. Det första jag vill nämna, det är att många gånger så blir vi förolämpade av Guds ord. Vi blir förolämpade av Guds ord. Och det är intressant att Guds ord säger olika saker. Det säger saker om familjen. Det säger saker om äktenskapet. Det säger saker om relationer. Det talar på så många olika områden. Men människor försöker att skapa en annan sanning. En alternativ sanning. Och till och med i kyrkan försöker man att göra detta. Man försöker att tillsätta grupper som förändrar Guds ord. Och så säger man att det här har vi kommit fram till. Det spelar ingen roll vad Jesus sa. Det spelar ingen roll vad apostlarna sa. Det spelar ingen roll vad reformatorerna sa. Det spelar ingen roll vad väckelsens folk sa. Det spelar ingen roll vad man sa förr i tiden. Det här har vi kommit fram till nu. Man har en anpassad teologi till sin tid och sin omgivning. Vi är förolämpade av ordet. Ordet är så starkt. Och vi dras till nådens budskap. Vi dras till det fullbordade verket. Vi dras till Guds kärlek. Det är någonting som gör att vi dras till det här. Vi lever i en fientlig värld. Vi lever i en omgivning som är jobbig att hantera. Och när vi hör det här budskapet att Gud är kärlek, han älskar oss, han har nåd för oss när vi faller, när vi syndar, när vi gör fel. Han har en plan för våra liv. Han vill uppenbara sig själv för vem han verkligen är. När vi hör de orden, då blir vi glada. När vi hör de orden, då blir vi entusiastiska. Vi dras till det här budskapet. Men sen helt plötsligt så blir vi förlämpade. Precis som lärjungarna blev. De 70 i Johannes 6. De vandrade med honom. De var entusiastiska. De var utsända två och två. Och de gick till husen och de predikade evangelium. Och det står att de kunde bota de sjuka. Det står att onda andar blev utdrivna. Och de var jätteentusiastiska. Men Jesus sa till dem, det är inte detta ni ska vara entusiastiska över i första hand. Utan det ni i första hand ska vara entusiastiska över, det är att era namn är skrivna i livets bok. Sen började han att tala till dem om djupare ting. Han började tala om sig själv och sin död och vad det innebär att leva det kristna livet. Vad det innebär att vara en lärjunge. Och då sa de helt plötsligt, detta är ett hårt tal. Då står det att de drog sig undan och de vandrade inte längre med honom. Jag tänkte på hur vi blir förolämpade många gånger av Guds ord. Och jag tänker också hur Guds ord säger till oss att vi inte ska döma. Det står i Matteus 7, verserna 1 och 2. Att med det mått som vi dömer ska vi själva bli dömda med. Och det är en intressant princip att Gud låter oss leva under konsekvenserna av vår egen dom. Och jag vet inte hur det är med er, men jag har upplevt det många gånger att jag lever under ett mått av Guds disciplin. Därför att jag i mitt hjärta har dömt en människa, en situation eller vad det kan vara. Och det är ingen fara när jag säger detta, därför att Guds tuktan, Guds disciplin är egentligen någonting väldigt positivt. För att när vi tar emot den, då betyder det att vi bär frukt. Men många gånger så är detta någonting vi upplever. Och jag tänker på hur det är i Markus 3:21. Där blev Jesu egen släkt förolämpade. De trodde att han var galen. Och jag tänker på hur det står i Markus 6:3. I hans hemstad var det ingen som tog emot honom. De sa, men det är ju Josef, snickarens son. Timmermannen, man blir förolämpade. Vet hur det är ibland liksom, vi lever med varandra i församlingen och som kristna, och vi tycker ibland att vi är så bra och fina till att börja med, men sen när vi lär känna varandra lite bättre så säger vi, ah, men titta, den personen har det och det felet och den bristen. Men andra Korinthierbrevet 5 vers 16 talar om, 18 talar om att vi ska inte känna någon efter köttet. Det vill säga, vi känner inte varandra för vilka vi är i Adam, i den fallna människan. Vi känner varandra för vilka vi är i Kristus. De kände Josef, timmermannen, och han hade en son, Jesus. Ja, men liksom, hur skulle han kunna vara någon andlig auktoritet? Vi känner ju honom och hans systrar och hans bröder och hans familj. Vi vet ju vem han är. Och hur många gånger säger vi inte det om, ja men jag vet ju hur den och den personen är då. Jag känner dem. Men låt oss inte se varandra i köttet. Utan låt oss se varandra för dem vi är i Kristus. Och för den potential som vi har som kristna i honom. Och jag tänkte på hur de blev, eller förlåt mig, förolämpade av sanningen. Markus 14:27 så har Jesus ett samtal med sina lärjungar. Och han säger att innan jag har gått till korset så kommer ni alla, säger han, komma på fall. Men egentligen säger han att ni kommer alla bli förolämpade. Därför att när vi blir förolämpade av ordet, då faller vi. Därför att då tar vi ögonen från honom. Vi tar ögonen ifrån hans verk. Och jag tänkte på hur vi blir förolämpade av sanningen. Men i Apostlagärningarna 7 så stod Stefanos upp. Och han predikade ett fantastiskt budskap. Han började från allra första början. Och han gick igenom judarnas historia. Och han kom ända fram och berättade om hur Jesus från Nazaret var den som skrifterna hade talat om. Som nu hade uppstått. Och genom vilken alla kunde bli frälsta. Judar som hedningar. Och det står att de kunde inte höra på honom. Det står att de bokstavligen stoppade fingrarna i öronen på sig själva. För att de orkade inte höra. Och sedan tog de upp stenar för att stena honom. Och de var förolämpade av sanningen. Och jag tänker på hur vi blir förolämpade av korset. I Galaterbrevet 5:11 så talas det om omskärelse. Och Paulus säger att när om jag skulle predika omskärelsen, då skulle min förföljelse upphöra. Det vill säga att om han skulle anpassa sig till den judiska religionen, om han skulle anpassa sig till det som var allmänt accepterat, det yttre, det traditionella. Om han skulle gett efter för det, då skulle förföljelsen upphöra. Men han sa, jag tänker inte göra det. Jag predikar korset. Och korset i första Korinthierbrevet 1 är en förolämpning för människor. En stötesten, står det. Varför? Jo, därför att det betyder att jag kan inte förlita mig på något yttre. Omskärelsen talar om det yttre. Jag kan i mig själv, jag kan i mitt eget kött imponera på både Gud och människor. Nej, säger Gud, du kan bara dö till dig själv. Du kan bara dö och sedan uppstå. Du kan bara dö och sedan få mitt liv. Du kan bara låta den gamla människan bli korsfäst och leva i den nya människan. Det kan du, men du kan inte förlita dig på någonting yttre. Bara för det som jag har gjort. Så de var förolämpade av korset. Och jag tänker på hur människor blir förolämpade av Jesu blod. I Hebreerbrevet 9:22 står det att det finns ingen försoning utan att blod utgjuts. Jag tänker på i andra Korinthierbrevet, nej förlåt mig, andra Mosebok menar jag, kapitel 12 och vers 13. Det står att i Egyptens land, så när judarna gick ut, så står det att när blodet fanns på dörrposten, då ska jag gå förbi er, säger Herren. Och jag tänkte på det, att vi kan bli förolämpade av blodet. Många teologer har försökt att ta bort blodet och säga att det var bara hans död. En del går ännu längre och säger att det var bara hans exempel. Men han var vårt exempel, ja. Och hans död var nödvändig. Men inte bara en allmän död, utan en blodig död på korset. Därför att det var hans blod, bokstavliga blod, som försonade oss med honom. Och vet ni, det här är saker som många gånger inte vi tas upp. Därför att det förolämpar oss. Jag har ju någonting att förlita mig på. Mitt intellekt, min utbildning, min bakgrund, min tradition. Men ingenting sådant, säger Gud, är tillräckligt. Och han säger att många blir förolämpade av Guds ord och försöker att gå emot sanningen. Men vi sa här, vi kan inte göra någonting mot sanningen, bara för sanningen. Den andra punkten jag tänkte på, det var missionsbefallningen. När Jesus gick ifrån lärjungarna och steg upp, så vet vi att i samtliga evangelier i slutet av de sista kapitlerna och i första kapitlet av Apostlagärningarna, så säger han att gå ut i hela världen. Gå ut i hela världen. Och det betyder att det som Gud befallde oss att göra, det var att vinna själar. Och vinna själar, det kan man göra givetvis på många olika sätt. Men det är en befallning som Gud har gett. Och vi kan inte gå emot den befallningen, den sanningen. Vi kan, men det blir som Paulus i Apostlagärningarna 9. Det står att han spjärnade mot udden. Han gick emot någonting. Och Jesus sa, men varför går du emot mig? Varför förföljer du mig? Och missionsbefallningen är någonting väldigt stort. Och den förolämpar ibland oss också. Därför att vi är bekväma av natur. Vi vill inte gå ut. Och jag menar inte att det alltid är så att vi går ut fysiskt och evangeliserar, även då detta också är en del av det. Men att stödja olika människor som går ut med evangelium och missionerar och så vidare. Och det finns nåd för detta. I Titus 2, 11 och 12 står det att Guds nåd har uppenbarats för oss. Och det undervisar oss att förneka ogudaktigheten. Och att gå emot sanningen är ogudaktighet. Och vi får nåd för detta. Vi säger, men det är omöjligt. Jag orkar inte gå ut och evangelisera. Jag orkar inte liksom ta den biten. Jag orkar inte vittna. Det är för mycket. Det är för jobbigt. Mitt kött står emot det. Men Gud säger, det finns nåd för detta också. Och jag ger dig den nåden. Och Jesus, han förolämpade fariseerna hela tiden med sitt budskap. Nådens budskap. De älskade att leva i den relativa rättfärdigheten. Ah, jag är duktig. Jag är bättre än andra människor därför att jag håller lagen lite bättre. Men han säger, det är inte frågan om att hålla lagen. Därför att Jesus är slutet på lagen för alla de som tror. Men när hans ande bor i oss, han som har uppfyllt lagen, då kommer också vi att uppfylla lagen, därför att han lever sitt liv genom oss. Och jag tänkte på det ibland. Människor säger att det där är ett utopiskt tänkande. Inte kan väl vi leva ett liv så som Kristus? Nej, inte i oss själva. Inte i köttet. Men han bor i oss, i Kolosserbrevet 1:27. Så om han bor i oss, då är han kapabel att leva sitt eget liv i oss och genom oss. Vad är det som står emot det? Ja, det är vårt kött. Och det är det som han säger att vi måste dö till. Det är därför han talar om korset. Det är därför han talar om att vi måste ge upp vårt eget liv och låta honom leva sitt liv i oss och genom oss. Jag tänkte på en vers av uppmuntran här i Psaltaren 126 och verserna 5 och 6. Står det att gråtande går de ut med sitt utsäde, men jublande kommer de tillbaks med skörden. Och jag tänkte på det, hur vi går ut med evangeliet gråtande. Det är mycket motstånd. Det är mycket saker som tycks vara jobbiga. Men till slut så kommer vi tillbaks jublande med de här kärvarna. Och jag tycker det är så underbart att tänka på detta, att Gud har gett oss utsädet. Han har gett oss Guds ord. Och vi sår det i tro. Det är tufft, det är motigt, men vi kommer att skörda. Och vi har ett löfte om detta i Galaterbrevet 6. Att om vi sår, så kommer vi också att skörda. Han har lovat detta till oss. Och jag tänkte på det tredje och sista. Vikten av att förlora våra liv. I Markus 8:35. Så står det att den som vinner detta livet, han förlorar det eviga livet. Den som förlorar detta livet vinner det eviga livet. Och den som vinner detta, nu ska vi se, måste ta det en gång till. Det är i alla fall tvärtom. Den som förlorar detta livet vinner det eviga livet. Den som vinner detta livet förlorar det eviga livet. Så har jag samma sak nu eller? Nej.
Nej, okej.
Ja, du sa det. Och jag tänkte bara på att det talar inte om frälsningen i den bemärkelsen, men det talar om att uppleva frälsningen är av nåd i det ögonblick vi tar emot honom. Men det talar om att hans liv inte blir manifesterat genom oss. Det talar om att hans liv inte blir levt genom oss. Och vi ska möta honom en dag vid Kristi domstol. Vi ska möta honom en dag vid vad Bibeln faktiskt kallar för Bema-sätet. Den plats där man i antikens tid mötte stadens ledare. En idrottsman eller en militär som hade gjort någonting för sin stad, för sitt land, en prestation. Och man fick kliva upp och ta emot en utmärkelse, en belöning. På samma sätt står det att vi kommer att stå inför honom. Och våra liv kommer att bli värderade. Och det är där vi kommer att se i vilket mått vi förlorade vårt eget liv för att vinna det eviga livet. Och Jesus, han gav sitt liv för oss. Och tänkte på hur han är ett exempel för oss. Han blev ett barn för oss. Tänk att Gud blev en människa. Det är en sak. Men varför blev han då inte den romerske kejsaren? Varför blev han då inte på en enda gång den högsta människan som stod över alla andra? När han föddes som ett litet, litet, extremt hjälplöst barn. Och dessutom under otroligt enkla förhållanden. Låter som julevangeliet nu. Julen har det varit. Men i ett stall bland djuren. Det fanns inte ens plats för honom i det vanliga traditionella samhället. Hur sårbar han gjorde sig. Han blev den minste, kan man säga. Han blev vår tjänare. Han har kommit för att tjäna, inte för att bli tjänad. I Matteus 20, vers 28. Vilken otrolig upp- och nervändning av koncepten. Tänk människorna, både på den tiden och idag, som tänker sig att en människa ska ha makt och inflytande. Men han vände på allt detta. Och helt sonika blev en tjänare för andra. Han tog den lägstes roll. Och jag har talat om det här tidigare, men den här tjänsten att tvätta någons fötter, den var förbehållen den absolut ringaste tjänaren som fanns. Och när lärjungarna var samlade tillsammans med honom den sista måltiden, då satt de tillsammans. Och alla tittade på varandra, för det fanns ingen tjänare närvarande som kunde göra den här, eller ta den här uppgiften. Och alla tänkte, någon borde väl göra det. Och istället så tar han den själv. Och han sa, jag har givet er ett exempel. Precis som jag har gjort ska ni göra. Precis som jag har tjänat er ska ni tjäna varandra. Och han vakade inte över sitt liv så som den andra personen i treenigheten. Utan han blev i Filipperbrevet 2, verserna 5 och 6, en människa. 6-8. Han blev en människa, en tjänare, så som vi. Han gav inte upp sin gudomlighet, men han la till mänskligheten. Så att han dolde sin gudomlighet. Så det som var synligt för människorna, det var hans mänsklighet. Och han gjorde sig beroende av Faderns plan och den helige Andes ledning, precis som vi är. Och han förlorade på det sättet sin möjlighet och rättighet att utöva sin gudomlighet, även då han förblev Gud under hela sin jordevandring. Men han tog på sig mänskligheten. Och vad har han vunnit? Jo, om ni läser versarna efter Filipperbrevet 2, 9, 10, 11, står det att hans namn, nu talar vi inte om hans namn som Gud, därför att det är redan så högt som det kan bli. Likställ med Fadern, likställ med den helige Ande. Men hans mänskliga namn är upphöjt över alla andra namn. Alla andra människors namn, alla änglars namn. Och det står att varje knä ska böjas och varje tunga bekänna att han är Herren. Det är Guds befordran för honom. Och vet ni, i det mått som vi ger upp vårt mänskliga liv, det är också det mått som Gud kommer att belöna oss i all evighet med sin härlighet. Det mått som vi kommer att reflektera honom. Och jag tänker på första Korinthierbrevet 15, som vi ibland kallar för uppståndelsens kapitel. Om vi tittar igenom det här kapitlet, så står det att när uppståndelsen sker, så står det att precis som det finns på himmelen olika ljusfenomen, olika styrkor på stjärnorna som vi ser, på samma sätt kommer det vara i uppståndelsen. Det vill säga, för dem som har gett upp sitt liv, för dem som var villiga att dö till sig själva och låta Gud leva sitt liv genom dem. Att Gud fick låna vår mänsklighet. De människorna, står det, ska skina starkt på himlafästet. Och jag tycker det är helt fantastiskt att Gud belönar oss ibland också i denna värld, men framförallt i evigheten, med ett mått av härlighet som reflekterar i proportion till vad vi gav upp i detta liv. Det handlar inte om någon gärningslära. Det handlar inte om någon lagiskhet. Det handlar bara om att låta honom leva sitt liv genom oss. Och motivet är alltid kärlek, som avslutning. I andra Korinthierbrevet 5, och verserna 13 och 14, så står det att vi är motiverade av hans kärlek. Och anden leder oss. Det är honom som vi finner livet. Inte i några organisationer, inte i någon religion, inte i någon plats. Inte i någon kyrka, inte i någon byggnad. Det är i honom. Och det är hans ord. I Johannes evangeliets första kapitel, så står det att ordet blev kött. 1:1. Och sen står det i 1:14 att ordet blev kött och bodde ibland oss. Ordet blev inkarnerat. Så Jesus Kristus är sittande i det himmelska där ovan. Och Guds ord är fast i himmelen för evigt, citerade vi tidigare. Så tänk på vilken fantastisk roll ordet har i våra liv. En helt otrolig plats. Och det är också den platsen vi ger ordet. Det är också det som lyfter upp oss. När vi är i stoftet, så vederkvicker Guds ord oss. Det förolämpar oss, ja, köttet. Men anden i oss jublar över sanningen. Och vi har fått en missionsbefallning. Vi ska gå ut i hela världen. Det tar emot, men vi gör det. Därför att han har sagt det. Och vi förlorar våra liv, men inte till ingen nytta. Därför att han har lovat att ge oss och kompensera detta. Och Romarbrevet 8:18 säger att jag övertygad, säger Paulus, att det lidande som vi möter i denna värld och i detta liv är inte ens värt att jämföras med den härlighet som ska uppenbaras på dem som tror. Amen. Mm-hmm.